Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Hej och varmt välkommen till Karriärpodden och avsnitt 312, där jag den här gången möter Maria Holmberg, HR-direktör på Stena, ett av Sveriges största privatägda bolag som sysselsätter över 17 000 anställda runt om i världen. Maria har en lång karriär inom Stena-koncernen och var tidigare på Stena Fastigheter som HR-chef i många år. Maria är från början utbildad socialpsykolog som handlar om hur vi människor relaterar till varandra och hur vi fungerar tillsammans i grupp. Så det är extra spännande att få höra Marias tankar om det förstås. Men det här är ett samtal om ledarskap och om vikten av att vara autentisk, och vi får också höra om hur hästar kan hjälpa oss med det. Men innan vi drar igång vårt samtal vill jag tacka Karriärpodden och Women for Leaders samarbetspartner, Volkswagen Group Sverige. Tack för att ni gör det möjligt för oss att sända Karriärpodden och att jag får fortsätta lyfta fram förebilder. Så luta er tillbaka nu, för här kommer samtalet med min gäst Maria Holmberg. Jag heter Eva Ekedal. Maria Holmberg, välkommen till Karriärpodden.
Tack.
Det är så kul att ha dig här.
Det är jätteroligt att vara här.
Och vi har till och med tajmat våran färg på blus och tröja här.
Matchat.
Matchat.
Eller hur?
Det är grönt som gäller.
Limegrönt till och med.
Limegrönt, ja.
Nu är det vår.
Ja, så härligt. Nej, men vi kan väl börja med kanske att berätta att vi faktiskt känner varandra.
Mm. Absolut.
En hel del. Och på ett kanske sådär lite annorlunda sätt, eftersom vi lärde känna oss via ledarprogrammet som jag är en av grundarna till inom Women for Leaders. Och det är ju, vi lär ju känna varandra i det här programmet lite annorlunda. Vi börjar ju med att lära känna våra inre, kan man nästan säga.
Ja, men den berömda bootcampen. Och det är ju också ett fantastiskt sätt att få ut så mycket som möjligt av en grupp över tid. Och vara en fantastisk upplevelse att få vara med om. Och både få lära känna dig och co-founders och alla deltagare i programmet. Det blir en sån kickstart. Att verkligen få lära känna varandra och vem man är.
Och det är ju ganska spännande då att du, det blir ju nästan som ett gruppdynamiskt experiment varje år. Mm. För man vet ju aldrig riktigt hur grupperna ska formatera sig och sådär.
Nej.
Men det är ju ganska roligt, för det är ju en av dina core-kompetenser, kan man säga.
Ja, men jag är ju beteendevetare eller socialpsykolog, och det en socialpsykolog är intresserad av är ju hur fungerar vi människor i grupp.
Precis, det handlar om.
Ja, men precis. Så att, och jag är ju också Så det var spännande ur två perspektiv för mig. Både att se hur vi gjorde och få uppleva det. Men också hur det satte tonen för hela programmet. Och vilka förutsättningar det skapade.
Mm. Så att, ja, då kom vi direkt in på din, din kompetens. Och grundkompetens kan man ju säga då.
Ja,
sen har det ju hänt massor med saker i ditt liv som jag tänkte att vi ska få forska i lite. För jag vet ju ganska mycket, men jag vet ju inte allt.
Nej.
Så det tänkte jag att jag skulle få reda på nu, helt enkelt. Och då, vad ska vi börja då? Ska vi börja från början?
Mm, absolut.
Så det blir det liksom en hel berättelse om Maria och hennes resa. Marias resa.
Ja.
Låt som en bok.
Ja. Ja, nej men från början, om man ska börja med när jag var liten och min resa och familjen och så hade jag en väldigt fin start på mitt liv. Och mycket trygghet och mycket kärlek och mamma, pappa och lillebror. Och, ja, men väldigt så mycket harmoni. Och det tror jag har påverkat mig väldigt mycket genom hela livet, att jag fick den starten.
Mm.
Många som har lyssnat på har ju varit med om väldigt mycket och jobbigt redan tidigt som har gett dem en form av driv. Och för mig har det nästan varit tvärtom. Att jag har ju, tycker jag, mina styrkor i uthållighet och trygghet och kunna skapa och dela det med andra. Och det tror jag kommer från min uppväxt. Både min familj och vänner och så.
Ja.
Så
det var lugnt och fint. Om man skulle liksom sätta fingret på vem Maria var som som liten tjej.
Mm.
Vad hittar man då?
Ja, men jag var glad. Och tyckte väldigt mycket om att vara med mina kompisar, mina kusiner. Väldigt social. Jag hade då knappt sen heller något behov av att vara ensam. Tycker väldigt mycket om att umgås med andra och vara med andra. Vänskap har betytt väldigt, väldigt mycket för mig också. Och jag drogs väl kanske till vänner som hade lite mer bus och lite så än vad jag hade. Och drogs med i det. Och,
hade du någon tonårsrevolt?
Inte så farligt. Det är klart att mamma och jag hade väl våra duster i tonåren. Att man behöver bryta sig fri så. Men
Ingen stor grej.
Dramatiskt, nej, det tycker jag inte.
Vad drömde du om att det skulle bli då?
Oj, jag fick väl den rollen ganska tidigt. Att så här, om någon var ledsen eller om någon hade några problem så var det liksom, Maria, kan jag få prata med dig? Så det tror jag påverkade mig att drömma om att jobba med ungdomar som har problem eller med barn som inte mådde bra. Alltså lite så här rädda världen ambitioner hade jag som ung.
Som också är liksom, har gått igenom då i dina yrkesval och ja, det du håller på med idag.
Så småningom blev jag kanske lite mer realistisk i att jag är nog lite för svag för att jobba hela tiden med barn och ungdomar som inte mår bra. Det förstod jag en bit in i mitt yrkesliv, att det, eller också när jag studerade, att det kommer inte passa mig. Jag kommer inte må bra själv.
Nej.
Så att då hamnade jag mer inne på hur ska vi ha det så bra som möjligt på jobbet då?
Ja.
Hur ska vi, ja men vilken typ av ledarskap och hur jobbar vi i grupp för att må bra och prestera bra och
Var det eller liksom efter studierna eller var någonstans?
Det var under studierna
som det gick upp för dig.
Som jag förstod det. Att jag, hade, när jag läste det här socialpsykologiskt program gjorde jag på högskolan i Skövde. Då hade vi en fantastisk prefekt, Björn Nilsson, som hade väldigt många olika. Han hade bland annat jobbat som barnpsykolog, men han var också, ja, han hade många olika. Jag tror han hade 1000 högskolepoäng.
Oj, oh my God.
Otroligt välutbildad person. Ja. Men det var under utbildningen och också i samtal med honom som jag förstod att det är otroligt tufft.
Ja, men det är ju. Och det är ju faktiskt, om man tänker på, alltså, de som jobbar som psykologer eller psykoterapeuter eller så varje dag, det är ju ändå, det är klart att det blir en träning i sig, men att bära på ganska mycket.
Mm. Jag tror man måste känna att man, om man tar för mycket med sig, så tror jag att man också, man blir inte bra.
Mm.
Utan man behöver kunna förhålla sig och ha en viss distans till det, tror jag. Nu tog jag ju inte den vägen, men jag tror det. Eller det var min slutsats i alla fall. Att kan man inte ha en, liksom, förhålla sig lite sval till det på något sätt och hålla en distans, så blir det nog inte bra. Man behöver ju vara den starka och trygga i rummet.
Mm.
Ja, men det där, tror jag att jag är bättre på.
Det här är faktiskt väldigt intressant, om vi kan stanna upp där lite. För att jag har ju pluggat psykosyntesterapi, så det är ju en helt annan sak. Och också jobbat lite som det. Och jag skrev till och med min uppsats om det här med liksom förhållningssättet. Om hur man ska... Ja, men hur man ska agera och hur man ska hantera sig själv som terapeut. För att kunna liksom hålla och så. För jag var ganska fascinerad av det. Och hur mycket man ska... Hur bra kan man bli om man är lite så här avstängd också? För det är ju du som känner mig då, vet ju. Mm. Och de som lyssnar vet ju också en hel del om mig. Att jag är liksom väldigt engagerad och vill ju liksom vara med klienten eller den jag samtalar med.
Mm.
Och det är ju, då är det ju liksom... Ja, men skulle jag sitta och podda här varje dag och... Jag vet inte, det är ju också så här, det är ju ganska påfrestande att vara liksom aktiv i ett samtal hela tiden.
Mm.
Du är med på vad jag menar? Ja, absolut. Men samtidigt så tänker jag så här, det är ju också en fördel att vara det.
Nej, men jag tror att jag behöver, för att hålla energi i det jag gör, så behöver jag vara närvarande och känna den här...
Mm.
Ja, men att jag har en genuin relation till människor som jag... jobba med och är med. Och då är det klart att den typen av utmaningar man stöter på jobbet, vilket också kan vara tufft. Ja, det passar. Jag tänkte att det kommer passa mig bättre.
Och det har du ju uppenbarligen gjort då, för vi kan ju liksom lite snabbt kika igenom ditt CV och konstatera att det har ju varit inom HR-skråt nästan hela tiden.
Ja.
Först som HR-specialist och sen som HR-chef i många år inom en och samma koncern.
Ja.
Först Stena Fastigheter och nu Stena AB.
Jag hittade rätt.
Jag gjorde en resumé här nu utan att du behövde. Men det är verkligen, hur många år är det totalt som man kan summera då inom samma?
Ja, vad blir det? Det blir för 25 år som jag har jobbat.
Det skulle ha varit guldklocka, eller kanske man får där, eller?
Ja, jag var ju väldigt stursk när jag började på Stena Fastigheter och sa att har man jobbat 25 år så borde man få lämna tillbaka någonting, inte få någonting. Nej. Utan vi behöver en viss rollians i bolagen och man kanske inte ska sträva efter att vara i samma roll. Men samtidigt så händer det ju otroligt mycket ofta. Eller om man har turen att vara i ett bolag där det händer väldigt mycket i bolaget, så utvecklas man ju också tillsammans med sitt bolag och i den rollen.
Mm.
Och man får andra utmaningar och tar sig an saker som har att göra med att utveckla bolaget, vilket gör att man själv också behöver följa med i den utvecklingen.
Mm.
Så att jag får väl ta tillbaka det nu då, när jag har varit så länge i samma skrå här. Men det handlar väl också om att hitta rätt och hitta glädje och kärlek i det man gör. Det ger ju så
mycket. Är det fortfarande så att HR chef eller HR-området står så högt upp på allas önskelista vad gäller universitetsutbildningar och så, tänker jag. Vet du det?
Det vet jag inte, nej. Det vet jag faktiskt inte. Ja,
för men... det var ju så här det mest poppis yrket för några år sedan i alla fall, vet jag.
Däremot så tycker jag att jag väldigt tydligt känner att det som vi nu kallar för people-kompetens, HR för ju ibland tankarna till lite mer struktur och process och så.
Ja.
Men people-området, kunna hantera människor och förstå ledarskap, bygga kultur, jobba tillsammans. Det tycker jag får större och större plats i fler diskussioner.
Mm.
Så att jag tror, eller det borde vara så, det att efterfrågan så. Är större. Mm. Och nu när vi är inne i en så snabb förändringstakt, om vi inte förstår människor och hur vi människor fungerar tillsammans och kan ta oss an det här, så kommer det bli...
Mm.
kommer bli tufft.
Ja, men det är ju det som, jag menar, jag tänker på det moderna ledarskapet som vi pratar mycket om, så är ju liksom people-frågorna ligger ju högst upp där. Och jag tänker att mina samtal här i podden med så många kvinnliga ledare också handlar väldigt mycket om det. Men om vi nu skulle ringa in lite din, det du har gjort, vad har du gjort för någonting? För de som inte fattar, vad gör ni egentligen? Jobbar människorna på, ja, vad gör ni?
Ja, nej, men väldigt mycket handlar ju om att, för mig, om att stötta chefer och ledare i att vara möjliggörare för andra. Som chef och ledare, ju högre upp i en struktur man är eller i en organisation man är, desto mer makt har man ju och inflytande har man ju över andra människor och vad de kan prestera och hur de kan bidra. Så för mig att jobba med people-frågorna handlar väldigt mycket om att se till att så många chefer som möjligt är så bra som möjligt. För att möjliggöra all potential som finns i bolaget. Så att,
Vad är det roligaste som du har, om vi börjar med liksom de där guld, vad är det för roligaste resan som du har gjort hittills inom, på jobbet alltså?
Ja, men jag är ju på en väldigt bra plats nu. Jag tycker att det är väldigt roligt. Och nu jobbar vi ju med ett litet team på Stena AB som jobbar med att driva utveckling och vara också en, vi kallar det för en hubb för lärande och utveckling. Där vi har då förändring, transformation, ledarskap, kultur, jämställdhet och lärande såklart då, som våra huvudområden där vi vill både inspirera, hjälpa chefer och andra att dela sina erfarenheter och kunskap sinsemellan, liksom hitta former för det. Och det är väldigt roligt. Dels att jobba i det här tajta teamet med fantastiska personer som jag jobbar med och också få jobba så fritt och utforskande som vi gör och också se när det får effekt och ja, men när man ser chefer som tar nya steg och använder nya sätt att leda som får effekt i hela organisationen. Det tycker jag är fantastiskt kul.
Ska vi prata lite om Stena? Det är ju, alltså, är det ett av världen, eller Sveriges största privatägda företag?
Det skulle jag säga.
Hur många anställda totalt?
Ja, det beror lite grann på hur man räknar, men vi brukar säga 17 000 anställda globalt.
17 000? Wow. Ja, det är lite folk då att vara yttersta ansvarig för det är ju du då, kan man säga. Eller ja, hur man nu
formulerar det. Vi är ju starkt entreprenörsdrivet och också väldigt starkt styrt av delegerat affärsmannaskap. Så Stena AB består ju av en mängd olika självständiga bolag. Och de i sin tur har ju en ledningsgrupp, lite mer traditionellt som du tänker dig. Att man har en vd och en led, och de har en HR-chef eller en HR-direktör i sina bolag. Så att jag behöver inte känna liksom ansvaret för alla 17 000 här.
Nej, det gör jag inte. Det skulle vara ganska jobbigt att ha det på sina axlar. Ja. Mår alla 17 000 bra idag?
Ja, men precis. Nej. Så att jag har ju kommit en bit ifrån det mer operativa HR-arbetet, om man tänker sig, som behöver bedrivas på varje bolag där man behöver verkligen ha det här ansvaret för att alla anställda i sitt bolag mår bra. Så att jag,
men har de en sträckad linje till dig, de här som jobbar ute i bolagen?
En av HR-cheferna som har ansvar för flera av våra bolag rapporterar direkt till mig. Och de andra ingår i någonting som kallas för Stena AB People Board. Vi då träffas fyra gånger om året och diskuterar hur ska vi utnyttja våra styrkor och dela erfarenheter och driva. Så det gör vi tillsammans.
Men hur många år är det du har varit i den här rollen som du nu har? Som HR-direktör för hela Stena AB då?
Snart 4 år. Så fortfarande lite ny på jobbet, känner jag mig.
Är det så? Ja, och du har ju varit under de här spännande åren där det har varit lite annorlunda liv för oss med både corona och krig.
Det var kanske ingen optimal start om jag ska vara ärlig att komma in precis när covid slog till.
Hur har det varit då?
Ja, men det var faktiskt en ganska tuff start, tycker jag. Vi och jag har ju som uppgift att driva förändring och utveckling och starta olika typer av initiativ som ska inspirera och locka våra chefer att lära sig nya saker. Och det är klart att precis då i början på pandemin så var det ju precis tvärtom. Vi bromsade, stängde ner.
Mm.
Något av våra bolag sa ju upp oerhört många människor. Det blir liksom helt, vi fick inte träffas. Så det handlar ju bara om att pausa och...
Ah.
Det blev en jättetråkig start.
Vad hände med dig där då?
Jag tror att alla vi liksom hjälptes ju åt och man fick ju bara jobba väldigt mycket med så här anpassning och acceptans i det. Mm. Vad gör vi nu? Och då handlar det väldigt mycket om att så här spara resurser och pengar och försöka hjälpa till att man kan i den situation som Stena hamnade i då, där vi hamnade i en allvarlig finansiell situation med vi inte visste liksom hur ska det bli för Stena här framåt. Och då blir det ju det som blir fokus.
Mm.
Och väldigt lite fokus på så här, mig och min roll och hur ska det bli det med min avdelning, utan mer fokus på helheten och hjälpa till i det. Men det är klart, det är inte det som är min motivation och glädje i mitt jobb.
Nej,
men
lite mer krishantering.
Ja, där. Men precis. Mm. Det är väl i och för sig också givande och man lär sig väldigt mycket på det. Så att, det var ju lärorikt.
Mm.
Absolut.
Men om vi pratar om situationen på jobbet då, som du så här, nu när vi håller på att lägga ut hela din livskarriär här på golvet.
Mm.
Vad är det för några stunder som du minns när du liksom som tuffare utöver det här?
Men det är klart att när man kommer in i en ny roll, tar sig an något nytt, så är det tufft. När jag utbildade mig då på högskolan i Skövde så blev jag och en av mina kurskamrater erbjudna att bli kvar på högskolan och jobba som lärare.
Mm.
På samma utbildning som vi precis var klara med. Och det har att göra med att vi var första års elever. Den utbildningen hade inte funnits tidigare. Och att då vara helt nyutexaminerad och sen kliva in och undervisa på den utbildningen kändes som en ganska stor kostym.
Mm.
Och var ju väldigt utmanande, tycker jag. Och då jobbade vi dygnet runt och sov ingenting och liksom växa in i den rollen.
Mm.
Det tycker jag var en tuff utmaning. Komma från personalspecialist till HR-chef. Mm. Också ett kliv. Men det här senaste skiftet som jag gjorde från HR-chef. 14 år på Stena Fastigheter i den rollen.
Mm. Mm.
Och som sagt, såklart att det hände mycket på Stena Fastigheter under de åren. Men att sen kliva in i den här väldigt annorlunda rollen var också tufft.
Mm.
Det lyckades jag också matcha med. Att jag då också närmade mig 50, kom in i klimakteriet och hade, det var också tufft.
Vad hände där? För det vet jag ju att du pratade en del om att det här. Och att du, när vi träffades så var det någonting som hände där. Alltså.
Mm. Ja, men jag var nog väldigt frustrerad över att jag var så oförberedd på hur det skulle påverka mig. Jag tänkte, jag har känt så många kvinnor, kloka kvinnor, haft sån tur att jobba med dem och så väldigt lite prat om hur man faktiskt kan må i den här åldern och hur mycket det kan påverka en. Och jag vet att det är olika, en del påverkas inte alls, men jag påverkas väldigt mycket och framförallt på ett mentalt plan, att jag började liksom inte känna igen mig själv. Jag kände mig ledsen och nedstämd på ett sätt som jag var helt oförberedd på. Och så började jag läsa på om det och insåg att det är ganska många som har det så.
Ja.
Och varför delar vi inte det? Och varför pratar vi inte om det? Ja. Och hjälper varandra i det?
Det är så märkligt, så för bara liksom för 10... Eller ja, när jag var i det där, då vet inte jag att man pratar så mycket. Alltså det är först nu som det börjar på något sätt bli okej att prata om.
Mm. Och vi har ju också ganska mycket bolag i, eller många anställda i Storbritannien och flera bolag där.
Ja.
Och där har man ju kommit lite längre. Där har man ju krav på stora bolag att ha en sån menopause-policy. Och hur ska man hjälpa och stötta kvinnor?
Aha, det är så alltså.
Det blir ju en samhällsekonomisk fråga till slut. När många kvinnor säger upp sig för att man börjar må dåligt. Och tänker jag måste vara på fel plats eller skilsmässa. Så både på det privata planet och det professionella planet så påverkas ju flera av oss när man kommer dit. Och det tror jag är viktigt att prata om. För man kan ju stötta varandra och det går
men
ju
över.
Men
du hittade ju, du dök ner lite i det här.
Ja, det gjorde jag. Ja. Mm, jag bjöd in.
Du är forskare.
Ja, precis. Nej, men jag gillar ju att lösa problem. Mm. Jag bjöd in Monica Björn till Stena också. Så hon fick hålla en föreläsning om klimakteriet och hur man kan känna igen symptom och vad man kan ta för hjälp och också för att starta igång det här.
Mm. Hon är ju väldigt bra på att prata om det här.
Ja, absolut. Verkligen. Mm. Hon fick lite beröm av henne också, för hon sa att men Stena, ni är det första stora bolaget här i Sverige som bjuder in mig och som pratar öppet om detta. Så att,
ja.
Fick lite kommentarer från Volvo och några andra. Så här, hur vågar ni?
Ja. Men alltså, vad är det som är grejen med det? Liksom? Att inte prata om det som är alldeles en del av kvinnors utveckling och problem längs vägen.
Mm. Ja, men framförallt det här att stötta varandra. Och det är ju också när jag har pratat om Women for Leaders och det året jag gjorde där. Att det var så otroligt viktigt för mig att ha det nätverket just då. Och att få känna att när det gick bra, jag fick en ny roll, jag tog ett kliv, stort kliv i min karriär, så var det så mycket hejarop men också att jag samtidigt kämpade väldigt mycket med att jag inte mådde riktigt bra och få så mycket stöd. Mm. Och att man har ett nätverk som där man kan bottna i båda.
Mm.
När det går bra för mig får jag hejarop och när jag inte mår bra så får jag stöd. Att man har båda det tycker jag är otroligt
Det var
viktigt.
Bra timing där utan att vi fattade det riktigt innan. Det var, ju liksom inte klart någonting att du heller skulle kliva in i den här nya rollen då. Nej, men vad fint att du delar. Men sen så har ju du, jag vet inte hur mycket du vill prata om, men det finns ju saker man kan göra aktivt som en del pratar väldigt mycket om idag. Att man kan med hormoners hjälp och göra analyser och så på sig, vad man behöver. För det är ju väldigt individuellt vad man kan behöva.
Ja, det är väldigt individuellt och det är väldigt svårt att ge någon annan råd mer än läs på.
Ja, precis.
Lyssna på poddar, läs böcker, prata med andra, berätta, dela.
Ja, vi får skicka en shoutout till Klimakteriepodden.
Ja.
För de är säkert bättre på att prata om det här. Men jag tycker ändå att det är bra att även vi som pratar om livet och karriären liksom i stort kan få prata om det här. Och jag själv var lite allvarligt sjuk, eller väldigt, inte lite, utan jag var ju väldigt allvarligt sjuk just under den där perioden när jag... och så det gick lite liksom förbi mig av den anledningen. Mm. Men det är också intressant att om man ska ta någon hormon så ska man börja i tid, har jag liksom förstått nu. Mm. För om jag hade velat haft något senare, något uppåt tjack, så är det för sent. Liksom. Mm. Det är också så här, det visste inte jag innan.
Nej, och det är en hel vetenskap det där. Och jag tror att man vet inte exakt heller. Det finns ju en del biverkningar också av även av hormoner och nackdelar och risker med att ta hormoner också. Mm. Så man behöver verkligen
och läsa fördelar på och bestämma.
Ja, verkligen både för- och nackdelar. Mm. Mig hjälpte det väldigt, väldigt mycket.
Ja.
Jag
du kände ganska direkt en liksom lättnad på något sätt.
Ja, det gjorde jag. Jag märkte över en natt vissa symptom försvann. Och väldigt snabbt mådde jag väldigt mycket bättre. Så att för mig var det väldigt bra. Men så vet jag ju också att till exempel i kombination med bröstcancer så får man ju inte ta såna här hormoner. Det finns väldigt mycket annat att göra. Och det är därför jag tycker Monica Björn är så bra. Mm. För att hon också erbjuder väldigt många andra, eller ger väldigt mycket andra råd så, kring träning och annat som också kan hjälpa väldigt mycket om man av olika anledningar inte kan ta hormoner.
Mm. Ja, jag kör träning just nu.
Mm. Ja.
I alla fall.
Jag hade lunch med min PT igår, så att nu ska jag komma igång igen.
Ja, okay.
Jädrar.
Mm. Men du, om man, då var det där en ganska kraftig dipp och liksom lite skakig tid för dig.
Mm.
Har det funnits andra saker i ditt liv som har präglat dig? För vi pratade ju om det där med liksom situationer och saker som händer längs vägen.
Ja, men absolut. En viktig sak var ju att jag hittade socialpsykologin.
Mm.
Det blev ju så lätt. Jag var så vilse när jag skulle välja utbildning. Skulle jag bli psykolog eller skulle jag läsa socialt arbete eller lärare? Eller jag var inne på juridik och så. Av olika skäl så anmälde jag mig till en kurs i sociologi i Lund. Och där var det 5 poäng socialpsykologi. Mm. Och jag bara hittade hem.
Ja,
så det har påverkat mig väldigt mycket. Sen har jag haft tur också att ha människor omkring mig som har trott på mig och stöttat mig. Och bland annat när jag gick från, jag jobbade ju, mitt första jobb var ju på Riksbyggen efter högskolan. Och då hade jag väldigt mycket stöd i en regionchef som sedermera blev vice vd för Riksbyggen, Marie Broman, som verkligen peppade mig och stöttade mig att jag skulle testa och bli HR-chef.
Mm. Så det är en sån där sponsor som
ja, vi brukar prata om. Verkligen.
Mm.
Sen hade jag turen och förmånen att få jobba väldigt länge med Christel Armstrong på Stena Fastigheter.
Ja.
Otroligt generös person också, en sån varm människosyn och jätteroligt att jobba med HR-frågor med en vd som ligger så nära och som har det så naturligt i sig att få jobba genom ledarskap, bygga kultur och med människorna för att bygga bolag.
En person som då visste eller som själv delade att det är en viktig sak.
Ja.
För det är ju inte alltid så. Jag tror att många HR-chefer jobbar ju lite i motvind många gånger.
Hon hade det så naturligt i sitt eget ledarskap. Och otroligt kul att få följa med på den och vara en del av den resan och utveckla Stena Fastigheter ihop med henne. Och övriga ledningsgruppen såklart. Jätteroligt.
Mm.
Jag gav jättemycket energi.
Men hur är det nu då? Nu har vi ju, jag vet inte hur mycket du kan outa din chef idag, men det är ju en ganska känd person i Svenskt Näringsliv som jag har varit med väldigt länge.
Ja.
Ja, tycker han också att det här är viktiga frågor?
Ja, det gör han. Och han är väldigt stöttande och hejar på. Sen driver han ju inte dem själv på samma sätt. Kanske som man ska jämföra med Christel. Men otroligt stöttande och väldigt spännande och rolig att diskutera med. Och vi har jätteroliga samtal. Och han är också väldigt...
Men han är still going strong alltså.
Ja, absolut. Mm. Han är ju aktiv som vd och i Stena AB och styrelseordförande i princip alla bolag. Stena AB. Nej, men väldigt... aktiv, närvarande, nyfiken, vill lära sig saker.
Det är så fascinerande det här med man tänker på liksom privatägda, familjedrivna bolag. Du har ju då, jag vet inte om du kan relatera till någonting annat. Du satt ju liksom i ett dotterbolag tidigare då, så det kanske ändå är lite påverkat. Men jag tänker på hur de styrs och leds.
Mm. Ja, men i Stena så har vi väldigt uttalat delegerat affärsmannaskap. Så man får jobba väldigt självständigt i sina respektive dotterbolag. Och det tror jag är väldigt viktigt för vd:arna och ledningsgruppen om man känner ett stort ansvar. Och mycket motivation ligger i det. Och sen har vi också ett uttalat entreprenörskap. Vi får vara... Och så, jag tror jag nämnde det förut, vi får utforska och undersöka saker och det är snabbt till beslut och väldigt rolig miljö att jobba i. Har man en bra idé så är det är det inte så svårt att...
Nej,
att
så liksom, kan det gå igenom lite snabbare förmodligen än om det är ett börsnoterat, tungt, stor internationell koncern kanske.
Ja, det kan jag verkligen tänka mig. Ja. Det är väldigt snabbt och går fort och väldigt... ibland när jag diskuterar med Dan så kan han också säga så här, du får fortsätta övertyga mig om vi inte direkt är överens om att det här är en bra idé eller det här är roligt att jobba med eller bra att jobba med, så säger han, du får fortsätta övertyga mig. Och det är också spännande att så här, ja, men vi får utforska och vi måste inte ha ett ja och ett beslut från början, utan driva olika frågor och leta oss fram.
Ja.
Hitta bra vägar.
Ja, och ni har hittat varandra, låter det som, också.
Ja, jag tycker det.
Ja.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/acast. That's burrow.com/acast. burrow.com/acast.
Men du Maria, nu tänker jag att vi ska dyka ner i ett ämne som både du och jag tycker är väldigt intressant och som brukar vara en del av den här podden, nämligen ledarskap. Och du har ju sett många ledare och är ledare själv. Så då tänkte jag så här, hur är en riktigt bra ledare enligt Maria?
Oj. En riktigt bra ledare klarar av balansen mellan att vara autentisk och vara sig själv och vara närvarande, samtidigt som man förstår att man har en otrolig påverkan på andra människor bara i sin roll och med det ansvar och den makt man har i en form av ledarroll. Så att både kunna vara sig själv och samtidigt kontrollera och styra hur man påverkar andra människor. Så att man inte missförstår det här med att vara autentisk, att jag kan komma till jobbet med vilket humör som helst. Nej. Eller bara vara liksom mig själv, utan man måste jobba oerhört mycket med sin självinsikt och självkännedom, så att man förstår hur man påverkar andra.
Ja.
Och så att man har väldigt många olika stilar, eller vad ska jag säga, man har olika verktyg som man kan ta till för att nå det man vill, för det blir ju en form av nästan som en dirigent, för att få olika människor att prestera och kunna bidra till det man vill uppnå, så behöver man kunna förstå vad var och en behöver. Så man behöver många olika
Precis, det där var ju en bra liknelse. Dirigenten, den gillar jag. Men när du tittar på ditt eget, din egen ledarroll då, hur kan du se? För det här, tänker jag, det är ju ingenting man föds med och att man är liksom... en del sägs ju liksom vara liksom naturliga ledare från början och sådär. Men när du tittar på ditt eget ledarskap, hur känner du att det har utvecklats över tid?
Jag tror att det kommer med ålder också, att man blir mer trygg. Jag känner ju mig mer trygg och jag är mycket mer bekväm med att vara med människor som är mycket duktigare än vad jag är på nästan allting. Det spelar ingen roll, jag känner mig inte så hotad av det längre, utan väldigt trygg i att omge mig med jätteduktiga människor. Och det är ju det är så roligt och så.
Men var det något tillfälle så här som när poletten bara ramlade ner för dig?
Men jag, i och med att jag läste socialpsykologi och att liksom beteendevetenskap hela tiden har varit min liksom ledstjärna och min röda tråd i livet nästan, känns det som. Så tror jag att det spelar ingen roll om det har varit i mitt chefskap eller mitt föräldraskap eller i mitt självledarskap. Jag jobbar med det, jag tänker på det hela tiden. Jag kan inte säga att det är någon särskild enskild händelse som har. Men att det är ju utveckling hela tiden. Man blir ju aldrig färdig. Och jag har alltid haft som princip att inte skicka några av våra chefer på någon utbildning som jag inte själv först har gått.
Nej.
Så jag har ju haft förmånen att gå väldigt, väldigt många olika ledarskapsutbildningar. Så jag jobbar med det hela tiden och lär mig nya saker hela tiden. Det spelar ingen roll. Jag lär mig alltid något nytt på varje.
Och det där är ju en viktig grej, tror jag. Att ständigt liksom inte luta sig tillbaka och tro att man kan allting.
Mm.
Jag har en spaning på det där. Och det är ju när man kan se på människor eller ledare när de slutar ha så mycket fokus på sig själv. Alltså det är på något sätt så... Ja, men när man liksom ser sig själv som en som ett verktyg istället för en viktig den viktigaste personen i rummet.
Ja,
och det där tycker jag man kan liksom det är då ögonen liksom öppnas upp så här. Aha, okej, men om jag får dig att bli så bra som möjligt så kommer det bli bättre för alla andra liksom, och för mig själv också. Ja.
Och att det handlar om att bygga tillit och trygghet så att och att bygga goda relationer. Fokusera på de andra, som du säger. Ja. Det är väl klokt.
Finns det någon spaning så där som du har på kring ledarskap? Jag vet ju att du har ju gått massa här, som sagt, förutom den utbildning som jag själv är med och managerar, så tänker jag på det här med hästarna. Kan vi prata om det?
Det kan vi göra.
Berätta, du skickar några chefer på utbildning med hästar.
Ja. Ja, men vi tränar autenticitet tillsammans med då numera Global Warriors och en coach som heter David, som vi gör tillsammans med hästar då. Och då handlar det om att om vi inte är närvarande, om vi inte klarar av att knyta an, så blir det svårt att leda. Vi kan chefa, vi kan använda andra typer av metoder såklart och jobba med vår makt kanske då. Men ska man vara autentisk och att människor ska vilja följa dig, då är det ett väldigt, väldigt effektivt sätt att träna ledarskap på.
Mm.
För en häst bryr sig inte ett dugg om vad du har för titel eller vad du har för bil eller så. Utan de bryr sig bara om du klarar av att skapa tillit och trygghet och en connection.
Ja.
Då följer de dig.
Men fanns det människor som åkte på den här utbildningen som inte, likt mig då, kanske är så här jätteförtjust i och kanske till och med rädd för hästar?
Ja, men jag var själv livrädd första gången.
Du fann det?
Ja, så att, men det handlar ju inte om hästar.
Nej.
Det handlar ju om ledarskap. Så ganska snabbt. Och det är fantastiska hästar också som är halvvilda. Och man rider ju inte på dem, utan man skapar ju en relation till hästen kan man säga. Träna på det. Och det är helt fantastiskt.
Det är så spännande tycker jag. Och det säger sig självt att de De känner alltså av hur liksom närvarande man är i. Mm.
Och för mig, och att man är autentisk då. Så för mig som var livrädd första gången.
Det är svårt att vara autentisk då.
Ja, nej, egentligen är det ju inte det. Utan då får man ju bara vara tydlig med att jag är livrädd.
Jaha, du fick visa det då.
Det är ju att vara autentisk. Okay. Jag är jätterädd. Och också be, får man ju på något sätt då be hästen om hjälp. Ja. Så här, och coachen där naturligtvis då, David, som faciliterar det på ett väldigt fint sätt. Men att inte låtsas att man inte är rädd när man är rädd. Det är väl det man kan ta just med det. Sig till. Ja. Som vi pratat om tidigare här, när man går in i en ny roll. Den kanske är lite för stor, den här kostymen. Men ska man ta kliv och utveckling så behöver man ju också våga det. Gå in i de där rollerna där man inte redan kan allting. Mm. Och det är ju lite läskigt. Och då kanske man behöver vara öppen med det. Till sin chef. Alternativt till sitt team. Eller någon som man känner sig trygg med. En mentor eller någonting. Nu är det lite läskigt här. Ja. Kan du hjälpa mig? Och det är precis det man tränar på med hästen också.
Att nu, liksom bejaka de känslorna då man som har. Man har.
Nu är jag rädd här.
Ja. Ja. Det var häftigt alltså. Mm. Att det är så. Jag tänker på min hund. Det är en helt annan sak. Min lilla, vita, lurviga Doris. Alltså när hon... Det hände faktiskt senast igår. Så hade jag jättebråttom. Mm. Och liksom snabbade mig på liksom så här... och skulle skjutsa iväg henne då till dagmatte. Och då känner hon det så tydligt så att hon nästan liksom skakar. Mm. Det är ju jättejobbigt för henne då såklart att ha en stressad matte. Men det är verkligen, man överför liksom både lugn och oro och allt annat förstås.
Och det gör ju vi människor också, känner ju det intuitivt, oavsett om det uttalas eller inte. Så det är klart att precis som djur så känner vi också människor när någon låtsas som att allt det på ett sätt och man kommunicerar det här undermedvetet något helt annat, så skapar det ju stress även hos oss människor.
Ja, och det handlar ju inte bara om ledarskap, det är ju liksom i vilken relation som helst.
Det är faktiskt en av reflektionerna också vi har fått av en chef som gick den här utbildningen, att jag trodde det var min frus hund vi hade, för varje gång vi gick ut och gick så lärde den aldrig mig och sa aldrig som jag sa. Men nu när jag tränat på det här med närvaro så la jag undan mobilen. För jag passade alltid på att ringa när jag ändå var ute och gick med hunden. Mm. Och nu går den bredvid mig och följer mig.
Vad häftigt. Mm. Mm. Vad fick du med dig för liksom... Fick du med dig någonting utöver det här ifrån den träningen?
Ja, men vi tränar också på en övning, nu är det på engelska då, så distance and nearness. Att sätta gränser och våga säga nej och sätta gränser, som sagt var, ut och ändå behålla relationen. Och jag tror att många med mig inom HR och people-området, vi säger, och det är vi kanske inte bara i detta skrå, men många säger nog ja, kanske lite mer än man orkar med. Och hur säger man nej och ändå behåller en god relation, förtroende och tillit. Så det tränar vi också på.
Ja, och det kände du att du fick ta till dig lite kring då, eller?
Ja, det kanske inte varit specifikt en av mina utmaningar, men det var väldigt tydligt att man behöver träna på det också. Och att man kan träna på det.
Mm. Och ändå bli omtyckt och respekterad.
Ja, och i den övningen vi gör med hästarna, då använder man sig av en flagga, kan man säga.
Mm.
Där man faktiskt håller hästen på avstånd genom att vifta med en flagga. Och när man sen tar ner flaggan, lägger ner den och går, så följer hästen en. Om man har klarat av att bygga en relation och tillit och förtroende, så kommer hästen och följa med dig när du går. Och det är liksom att kroppsligen uppleva det. För det är ju det man gör. Man verkligen upplever först hur man skapar distans och sätter en gräns och
skapar respekt. Det här. Kanske ska jag integrera det här i våran.
Kan verkligen rekommendera.
Det är ju dessutom hästar där vi brukar hålla till. Så att det kanske är en möjlighet. Mm. Ja, men du... Det finns ju andra områden också inom ledarskap som och jag tänker på grupper, alltså nu har jag ju en socialpsykolog här i stolen. Det är ju väldigt roligt att få höra dig prata om när grupper fungerar som allra bäst. Jag tänker på ledningsgrupper, men det kan ju vara vilken grupp som helst. Vad har du för liksom tankar kring det här? Vilka team är det som blir som allra bäst och vad är det som händer då?
Ja, men man pratar väldigt mycket nu om psykologisk trygghet. Och när man har det i en grupp, då får man flow. Och det innebär i praktiken handlar ju om att vi behöver inte tänka på vad ska den andra säga nu, hur framstår jag här, vem har mest inflytande, favoriserar någon. Alltså man behöver lägga väldigt lite energi på mellanmänskliga relationer i gruppen, utan man kan ju lägga nästan all energi på utveckling, affärsfrågor, resultat. Allt som man egentligen som ledningsgrupp ska lägga energi på.
Om man har byggt den här
tilliten. Liksom, om man har byggt den tilliten och trygghet i gruppen. Och då kan man också få fram fler olika perspektiv. Fler våga säga och dela sin kunskap och sitt perspektiv på ett problem. Och att man inte bara den som är expert då vågar uttala sig. Utan kommunikationschef vågar man tycka någonting om. Hållbarhetsfrågorna eller HR eller vem det nu är, så behöver man inte bara lyssna på den som är expert inom området, utan att man lyfter in flera perspektiv till varje.
Och när det inte fungerar då, för det har vi ju också sådana grupper som både du och jag har stött på. När det är konflikter och olika åsikter och som inte kan dra jämnt och sådär. Vad har du för knep?
Ja, men jag tror att man måste känna varandra och tycka om varandra i en grupp för att man ska nå det här. Sen kan man ju få en grupp att fungera hjälpligt ändå. Men om man kunde mäta exakt hur mycket tid och pengar och effektivitet och bra beslut man förlorar på att vara i en grupp där man inte har den här ömsesidiga tilliten, så tror jag inte vi skulle ha sådana grupper. Nej. Vi känner ju det någonstans, men vi är också vana vid att då och då är man i någon grupp där man inte drar riktigt jämt med någon, eller man väljer att vara lite mer tyst, eller man väljer att men man måste börja från början, man måste skapa goda relationer. Och jag tror att det är svårt om man inte känner varandra och inte tycker om varandra att få till det här.
Vad är det svåraste du har fått hantera i ditt jobb, jag tänker som HR-chef?
Det är självmord på jobbet.
Ja, det har du fått varit med om. Ja, det kan jag förstå.
Det är väldigt tufft.
Ja, och då blir det så många liksom berörda.
Ja. Många aspekter av det, och det påverkar på väldigt många sätt. Och det är väldigt vanligt med att man skuldbelägger sig.
Ja, på jobbet också, överallt.
Som chef, liksom. Som kollega, privat.
Kunde man ha gjort något mer.
Så att det är väldigt, väldigt tufft.
Ja. Vi har ju också men innan vi går dit så tänker jag att det här med jämställdhet måste ju liksom upp på bordet här.
Ja.
Vad säger du om det då? Ja. Hur har det varit att jobba med den? För det är väl liksom såklart en av frågorna som ni alltid har med er.
Ja, men jag tycker det har fungerat. Det var ju ganska enkelt i fastighetsbolaget. För att fastighetsbranschen är full av framgångsrika kvinnor. Och efter att jobba med Kristel så tog ju Cecilia fast över också.
Där har ju varit kvinnliga vd:ar länge då.
En fantastiskt duktig kvinna och vd. Och komma till Stena AB var ju något annat. Så att där fick jag ju också rådet att inte driva jämställdhetsfrågan så hårt, och framförallt inte från början. För att man var inte van vid det. Och Dan, då våran ägare, är ju väldigt tydlig med att han inte vill ha någon form av annorlunda behandling eller diskriminering, eller att det ska vara en faktor överhuvudtaget. Men man hade inte formulerat några mål eller någon strategi kring jämställdhet. Så att det var en av de första diskussionerna jag hade med honom. Mm. Att det,
som var lite spänstigare.
Ja, den var lite spänstig. Mm. Det kan vi väl vara ärliga och säga. Men likadant då att du får fortsätta övertyga mig. Och när vi väl når fram så får jag ju ja på det. Eller fick jag då. Och då är det grönt ljus. Och då jobbar vi med det. Och har också haft väldigt stor glädje av vår vice vd Annika Hult som... tillsammans med mig och på hennes initiativ driver vi ett kvinnligt nätverk också i Stena. Mm. Framförallt då i de bolag som inte har lika många kvinnliga chefer. För att det ska finnas ett forum där man också kan lyfta de här frågorna.
Ja, för jag tänker shipping som ni är ju stora på. Ja. Där är det ju såklart väldigt mansdominerat.
Ja. Ja, och det är ju inte ett problem som, eller en utmaning som bara Stena har. Utan ibland är man ju i en bransch där det är ganska få kvinnor. Och då behöver vi ju tänka långsiktigt att vi vill skapa en öppenhet och en attraktionskraft för både män och kvinnor till alla våra affärsområden. Så att vi ska kunna locka till oss de bästa oavsett.
Ja, för det handlar ju om att ställa om då också.
Ja, ja, och det är inte så lätt att komma in och vara minoritet oavsett vilken typ av minoritet man tillhör. Så att jobba med jämställdhet och mångfald handlar ju för oss väldigt mycket om att jobba med inkludering.
Mm.
Det är nästan det som har blivit vårt fokus. Och att det inte bara då handlar om kvinnor utan också oavsett vilket land man kommer ifrån och ålder och HBTQ-frågorna och allting sånt där. Att man ska känna att här är du med din kompetens i första hand.
Mm.
Och sen får du vara människa och det det innebär.
Ja, precis. Mm. Okej, så nu har du så här, du har smygit in det här och nu är det på bordet.
Ja, nej men, och jag får ju följa upp då i alla våra bolag. Hur ser det ut med jämställdheten på, och framförallt fokuserar jag på styrelse- och ledningsgrupper. Och där vill vi jobba med det pragmatiskt så att det här delegerade affärsmannaskapet och ansvaret man har i varje bolag.
Mm.
Det finns ett uttalat långsiktigt mål att vi tror att mer mångfald i de här grupperna kommer att skapa bättre resultat. Men vi tvingar inte till någonting eller driver på det i en takt som inte matchar med den bransch och det bolag som vi är i.
Nej.
Så man styr det själv.
Men ser du skillnad nu då?
Ja, men framförallt så är det ju Stena Bulk och Stena Line har, och de jobbar ju väldigt aktivt i Stena Line också själva med de här frågorna.
Mm.
Men där har det ju blivit skillnad på de här åren. Så, lite oklart vad som påverkar vad, men vi har haft en tydlig målsättning sedan jag kom in.
Mm. Vi jobbar vidare och vi stöttar dig i det.
Tack.
Men nu ska du få en fråga ifrån Volkswagen Group Sverige som är min samarbetspartner.
Mm.
För de håller ju på och driver frågan om hållbarhet på olika sätt och vill ställa frågan till dig om hållbart ledarskap.
Mm.
Om vad du ser som hållbart ledarskap och specifikt vad du själv liksom som ledare och ser andra ledare tror att man behöver göra.
Mm. Jag har sen jag började jobba med HR-frågor alltid tänkt kring tre områden, kunna, vilja, orka. Kan jag kalla det för.
Mm.
Och det tror jag är grunden till hållbart ledarskap och hållbara bolag. Att man fokuserar på kunna, som sagt, har jag rätt kompetens? Får jag hela tiden lära mig nya saker inom det område jag ska kunna och hänga med i min expertis? Har jag rätt information? Den typen av kunskap då med sig in. Man behöver kunna sitt område för att hålla.
Ja, just det. Mm. Man behöver lära sig nytt också då för att kunna.
Man måste ju hänga med. Så att få lära sig nytt och utvecklas också. Det andra då, vilja, handlar ju om motivation. Är jag på rätt plats? Vill jag vara med och bidra till det här som vi håller på med på det här bolaget eller på den här avdelningen? Kan jag hitta min motivation och eget driv i det?
Mm.
Har vi roligt? Firar vi när vi lyckas? Alltså, mycket av motivationen bygger ju på att man själv också känner att man bidrar och är framgångsrik och duktig på det man håller på med. Så att vilja får man, och motivationen får man inte glömma bort. Och sen orka, som då handlar om att, som det låter, må bra. Och kanske framförallt när det händer saker i livet, få vara med och bidra kanske på 80% under en period. För att man kanske ligger i skilsmässa, blir sjuk, det händer något med barnen, vad som helst som påverkar en. Att man då får möjlighet att vara kvar, men att få vara människa och bidra kanske på en lite annan, med lite andra krav kring prestation under de perioderna. För hellre bidra på 80% än fortsätta på 100 och bli sjukskriven och utbränd, tänker jag. Så att det här med att också ha med orka perspektivet, vi är lite lyhörda för det.
Ja. Vilken bra, kunna vilja orka, det där kommer jag komma ihåg också. Mm.
Mm. Tack.
Det var bra. Gör du det själv också?
Ja, men det försöker jag. Och det handlar ju både om att tänka så för sig själv som ledare, men också för sitt team i sitt ledarskap.
Superbra knep. Det kommer Volkswagen och tycker jag är jättebra. Det här. Tre ord, det kommer man komma ihåg. Annars är det väldigt lätt att liksom fastna i liksom, långa haranger här. Men du, nu så tänker jag på en grej som du sa när du kom in och satte dig här i stolen. Och det var så här, amen, det här med karriär liksom. Att du tyckte att karriärpodden, vad ska jag vara med här? Du tyckte det kändes lite så här, jag hade lite svårt för det.
Ja. Jag har aldrig tänkt på mitt yrkesliv som en karriär. Eller jag tänker inte på det på det sättet, utan jag har väl haft tur också och hela tiden hålla på med saker som jag tycker är roligt.
Mm. Hur tycker du man ska tänka då kring karriär? För jag hävdar ju att alla har en karriär.
Ja, men det är det väl kanske som du säger om man tittar på det utifrån. Så. Men jag hade förmånen att få jobba med en kvinna som heter Elisabeth Wachtel under en period. Och hon sa, hon jobbade med säljare. Och hon sa, ja men du vet, säljutbildningar och jobba med sälj, det handlar bara om att skapa relationer. Ja men du behöver lära känna dina kunder och du behöver skapa förtroende. Men lite som vi har pratat om här kring ledarskap. Och sen liksom kommer resten av sig själv. Att hitta liksom lusten i och inte fokusera så mycket på kanske själva säljet eller resultatet eller karriären i det här fallet då, utan det är ju resan på något sätt. Att ofta göra bokslut och utvärdera. Är jag på rätt plats? Har jag roligt? Är jag med rätt människor? Mm. Får jag energi? Gör jag det som är viktigt för mig? För mig är det viktigt att få med och bidra och påverka. Jag har hela tiden fått utvärdera det. Får jag det här i den här rollen? Kan jag se att det jag gör någon form av skillnad? Och att
det där är ju jättebra tycker jag. För att jag menar, det är många som tror att man ska karriärplanera. Eller som kanske tänker för mycket på sin egen, att man borde göra si eller så. Istället för att bara go with the flow. Och gå med det som känns roligt och bra. Det är ju ofta de knepen som jag också vill missionera om. Och det är baserat på x antal samtal här. Och mina egen upplevelse också. Att man så här, jag ska inte göra det så komplicerat, utan bra. Och jag brukar också säga det med det där med sälj. Man säljer som bäst när man inte säljer.
Ja, eller hur? Jag tror att det var precis det hon menade. Och det har följt med mig det här att, ja, men om man är närvarande i situationen och gör det man typ följer sitt hjärta och gör det man tycker är roligt.
Och det har du gjort, blir man ju bra i din karriär. Det, liksom.
Ja, men det har jag verkligen gjort. Jag känner mig otroligt privilegierad och haft jätteroligt yrkesliv.
Vad är det som har så här, nu ska jag börja summera lite här nu, så då tänker jag så här, då kan man börja titta på hela ditt liv. Och då tänker jag inte bara på jobbliv utan på livet i stort. Du berättade om din barndom, att den var väldigt fin och sådär, men vad är det för liksom saker som har gjort att du är den du är idag? En stor fråga. Men...
Mm. Ja, men jag tror att mycket kommer hemifrån. Från pappa och mamma. Och min mormor passade mig också när jag var liten. Att jag har en väldigt grundmurad trygghet. Och känt mig otroligt älskad. Och inte... haft några särskilda krav på mig. Det kan man ju också tänka så här efter att jag kanske skulle haft lite mer förväntningar och krav på mig. Men det skapade en väldigt trygg plattform för mig. Och det har jag haft med mig.
Mm.
Men när jag var ung så... en av mina bästa kompisars mammor skrattade åt mig. För jag hade väldigt mycket fokus på att jag ville ha familj.
Mm.
Jag, inte så, men, kanske inte hemmafru, men det låter som... jag hör hur gammal jag är när jag säger det. Men liksom, familj var för mig så här, att få barn och ha en familj och man. Och så här, det var jätteviktigt
och det
för
mig. Det har du ju också.
Det har jag.
Två barn
är den stora glädjen i mitt liv. Ja. Två barn, ja. Mm. En son och en dotter.
Mm. Mm.
Och det var... det var när jag var ung mycket, mycket viktigare för mig än vad jag skulle jobba med och
uh-huh.
tänka på karriär. Så det har jag aldrig gjort.
Uh-huh. Så jag har en icke-karriärist här i stolen.
I karriärpodden.
I karriärpodden. Ja. Jag har i och för sig haft ganska många sådana som var lite svårt för det här ordet. Så att jag har ju sagt lite skämtsamt att jag borde byta namn på podden. Den borde heta Karriären och livet. Eller livet och karriären.
Mm.
För det hänger ju verkligen ihop och är ju ändå en ganska stor del av våra liv. Mm. Och då gäller det ju att ha så himla roligt som man bara kan under tiden.
Mm. Också svårt, tror jag, eller det hade varit väldigt svårt för mig att ha ett bra yrkesliv om jag inte heller hade haft en familj som stöttade mig. Ett väldigt jämställd relation med min man till exempel. Och det hade varit svårt.
Mm.
Och ha ett bra yrkesliv om inte vi hade haft det så, han och jag.
Mm. Och är det då någonting som du vill skicka med till andra som du själv hade mått bra av att höra när du var innan du liksom tog dig an yrkeslivet på allvar?
Ha tålamod. Tänk inte för mycket utan ha tålamod. Gör det som är roligt och det är så mycket som händer också i livet som man inte kan styra över.
Mm.
Det går inte att planera allting utan håller man sig till det som man tycker är roligt eller man känner passion och energi så blir det oftast väldigt, väldigt bra.
Mm.
Man behöver inte tänka så mycket.
Nej. Ha tålamod.
Mm.
Ja. Blir det ditt slutord här?
Det kan det få vara.
Det kan det få vara. Mm. Tack snälla Maria för att du har varit med här i Karriärpodden.
Tack Eva, så roligt.
Tack för att du har lyssnat på mig och min gäst Maria Holmberg. I Karriärpodden och i alla våra verksamheter inom Women for Leaders, EQ Executive Search och Signe jobbar vi ständigt med att leda förändringen mot ett mer jämställt och hållbart näringsliv. Så tack för att du är med oss i lurarna så här in på det 10:e verksamhetsåret med podden. Jag vill också passa på att tipsa dig om att vi nu söker fler mentorer till Signe, vår mentorsmatchningsplattform. Vi söker dig som vill vara med och ge tillbaka oavsett om du är en erfaren mentor eller är nyfiken på att bli det. Så vill du vara en del av Signes community, här finns chansen till paid forward på riktigt. Så klicka dig in på app.signe.co om du tycker att det här låter som något för dig. Men det var allt från Karriärpodden den här gången. Men vi hörs snart igen.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.